Det är fredagen den 17 juni. Jag heter Jesper Sandström och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Sommaren har nu spritt sig över hela vårt avlånga skymningsland och här uppe i norr har den kommit så pass långt att vi knappt har någon skymning längre. I min gamla hemstad Gällivare så går solen ner först om en knapp månad. Och sist jag ledde den här podden, det var på den gamla goda tiden då Peter Hultqvist fortfarande var hånfullt negativ till NATO-medlemskap. Och med allt som har hänt i världen och politiken så känns det förstås som en mindre evighet. Men lyckligtvis sitter jag ju inte ensam i denna min opinionsjournalistiska skuta, utan jag har god hjälp och stöttning av tre erfarna besättningshän som jag nu ska ropa upp i tur och ordning. Paulina Neuding, hej.
Ja,
Paulina.
Hej.
Hur står det till med dig denna ljuva junidag?
Det står bra till. Jag blev så glad när jag hörde dig säga ditt namn. Du liksom sjunger det på sådana här Gällivare mål. Jesper Sandström, eller något sånt. Kan du inte säga det igen?
Jesper Sandström.
Ja, men det är vackert.
Ja. Och bra att du tycker det. Nu känner jag mig stärkt här. Som jag sa, Paulina, så är jag ju lite ringrostig vad gäller poddandet. Till skillnad då från dig. Du har ju i veckan lett inte mindre än 2 poddar och totalt 6 stycken under tiden jag har frånvarat. Så jag tänkte luta mig lite på dig och ta din hjälp i att borsta bort ringrosten och ge lyssnarna lite grann en inblick bakom kulisserna så att säga. Genom att fråga, vad är det viktigaste att tänka på när man leder en podd?
Jag tror att det viktigaste är att man... Poddande, det är ju en sån här ganska nära... Man är ganska nära lyssnaren. Det är inte så producerat, eller ofta inte så producerat. Det är ganska... Man är inte så här, det är inte som tv att det är massa fix runt omkring, utan man är ganska nära lyssnaren. Och att vila i det och ta lyssnaren och den man intervjuar eller talar med i handen och liksom leda dem genom programmet.
Ja, jag försöker nog göra ungefär samma sak, så vi hoppas att det funkar, annars får ni väl invända på vår e-postadress. Nästa man till rakning då, Peter Wennblad. Hur mår du i väntan på helgen?
Jo, jag tycker att det mår ganska bra.
Ja, på Twitter så kallar ju du dig själv för gotländsk pop-taliban. Och hade det här nu varit SVT Sverige möts snarare än ledarredaktionen som det ju är, då hade jag väl försökt piska upp någon slags konflikt genom att framställa mig själv som en motpol, en norrländsk ex-punkare tillhörande musikens ISAF-styrkor. Men i själva verket så flyter vi ju båda två över genregränserna, och därför tänkte jag fråga dig av den något krystade anledningen då att Eric Reed Boucher, alias Yellow Biafra, frontman för det allra mest politiska av politiska punkband Dead Kennedys, fyller 64 idag. Vilket är ditt favoritpunkband och varför?
Jag är inte någon jättevän av den här liksom klassiska brittiska punken. Den lämnar mig ganska oberörd. Det är mer amerikanskt, eller om jag måste välja så blir det norska dödspunkbandet Turbo Negro.
Ja, de kan vi förstås varmt rekommendera.
Inte minst deras kärleksfulla texter.
Precis, de är mycket kärleksfulla, ibland på ett något vulgärt sätt. Och delvis politiska ibland, till exempel strofen "If I ran for election, would you support my erection?" Så det är kanske en lite varning om vilken typ av texter det rör sig om. Men då har vi klarat det ur världen i alla fall. Tack så mycket, Peter. Sist men sannoliken icke minst då, Mattias Svensson, är du i något sån här sunda vätskor?
Det är jag faktiskt inte. Jag misstänker att jag är på väg att bli förkyld, och eftersom jag är smått hypokondrisk så känns det förstås väldigt illavarslande.
Vad är du rädd för med förkylningen?
Eller liksom... Att jag ska dö förstås, jag är man.
Jaha, du tänkt på covid?
Nej. Nej,
en helt vanlig förkylning.
Dödsförkylning.
klassisk man cold. Vi hoppas att du överlever. Ja, eller jag i alla fall.
Jag får finnas i era ateistiska böner.
Från dödspunkt till dödsförkylning. Ja. Inbryggare.
Ja, verkligen. Men till något lite trevligare och förhoppningsvis upplyftande då. Vi sågs ju för ovanlighetens skull i det som jag brukar kalla köttvärlden. Den fysiska verkligheten utanför internet tidigare i veckan. Då vi deltog i ledarredaktionens trevliga smakliga sommarlunch ihop med både interna och externa medarbetare på den mycket vackra platsen Prins Eugens Valdemarsudde. Vad var ditt starkaste intryck av att besöka Valdemarsudde och prinsens gamla boning som numera är konstmuseum?
Ja, alltså jag tyckte väl det var kul att se hans moln, men det var liksom inte... Det var inte jättepirrigt tyckte jag. Däremot så gillar jag ju den här statyn Tänkaren. Så jag satte mig bredvid den, så det blev Tänkaren och Tyckaren på en bild.
Ja, det blev en mycket fin bild som går att hitta på Twitter, ja. Och nej, jag får väl instämma. Jag är säkert bara okultiverad, men jag har ju heller aldrig riktigt förstått konst. Men det är ju som det står i Wikipedia-artikeln, så spekulerar ju många författare i att prinsen var gay. Och
Det var ju alldeles uppenbart för den som var där. Det kunde vi ju ändå konstatera.
Man säger det. Och jag kände lite så att titta på prinsens målningar och estetiska uttryck. Det är lite som att titta på Rob Halfords estetiska uttryck, sångaren i Judas Priest. Han kom inte ut förrän på sent 90-tal, men det fanns ju några hintar här och där, så att säga.
Ja, som man identifierar i efterhand. Jag är ju uppvuxen på det mycket homofoba men mycket okunniga 80-talet, så liksom en snubbe i läder och nitar som gränslar en stor motorcykel och hela den Tom of Finland estetiken gick mig helt förbi, men å andra sidan, jag är en av de personer som lyckades se 4 bröllop och en begravning utan att förstå att det var 2 homosexuella män i den.
Ja, då var det kanske inte samhällets fel att du inte märkte. Ja,
en ny polare på slutet där.
Ja, så kan det gå. No, nog nu med trevligheterna. Nu får vi ta oss an veckan som har gått. Jag sa ju här i inledningen att det har hänt ganska mycket sen sist jag greppade poddrodret, och en av sakerna som har hänt är att luften har fortsatt pysa ur den, och här lånar jag begreppsvärd av Peter Wemblad som i sin tur har lånat den av fokuspolitiske chefredaktör Johan Hakelius. Luften har fortsatt pysa ur den centerpartistiska pruttkudde som har hamnat under Socialdemokraternas erkänt breda betonghäck. Och en hel procentenhet har de tappat i sammanvägda opinionsundersökningar sen sist jag var programledare. Och de har alltså gått från 6,9 till 5,9% av väljarstödet. Och det är ju nu, som du konstaterar i din senaste text, Peter, så att Annie Lööf, som en gång närde förhoppningen om att göra Centern till Sveriges största borgerliga parti, nu istället har lyckats göra det till Sveriges minsta socialdemokratiska parti. Hur kunde det gå så här snett?
Ja, den här mandatperioden har ju varit lite som att, när det gäller Centerpartiet, har ju varit lite som att titta på en bilolycka. Alltså när man är utanför bilen så ser man liksom precis vad som ska hända, medan de som sitter bakom ratten fattar ingenting. Det här är ju liksom den logiska konsekvensen av det steg som Centerpartiet tog i början av mandatperioden. Det vill säga att man gjorde isoleringen av Sverigedemokraterna till en viktigare fråga än att maximera genomslaget för sin egen sakpolitik. Och så jag har full respekt för det valet. Jag har mindre respekt för när man förnekar att det är det valet man har gjort, vilket ju Annie Lööf med anhang faktiskt gör. Och nu hamnar man ju i ett väldigt svårt läge, alltså den här liksom fixeringen eller liksom att man har gjort Sverigedemokratfrågan till överideologi har ju gjort att Centerpartiet har ju lockat väljare, fast har ju lockat väljare som inte är centerpartister. Så som rent sakpolitiskt står betydligt närmare vänsterblocket än det gamla högerblocket eller det borgerliga blocket som Centerpartiet länge har tillhört. Och det här blir ju ett problem nu, att för att vad ska jag säga, på pappret står ju Centerpartiet fortfarande kvar vid den politik som man hade för 10 år sedan i stort, alltså att man står stabilt på den borgerliga sidan, men man har ju inte förutsättningar att genomdriva den i samarbete med de partier man samarbetar med nu. Och frågan är liksom vad. Så det jag skrev i min artikel var att Centerpartiet står i ett läge där man antingen måste ta konsekvensen av att man har väljare med vänstersympatier, det vill säga att man får följa efter politiskt och byta politik. Eller så får man liksom stå fast vid sin politik, men då lär man behöva byta väljare igen.
Och har du någon spaning om vilken väg de faktiskt kommer att välja? Alltså, finns det någon framkomlig väg för dem?
Nej, någon framkomlig väg finns det inte. Finns bara dåliga alternativ till hans. Jag tror kanske inte att Centerpartiet liksom kommer på pappret liksom i sina program och sånt där. Jag tror kanske inte att de kommer att röra sig så mycket åt vänster, utan resultatet blir ju att man rör sig åt vänster på så sätt att man kommer acceptera betydligt sämre förhandlingsresultat med de övriga vänsterpartierna än vad man kanske hade gjort för i början av den här mandatperioden. Man har ju världens sämsta förhandlingsposition. Alltså man har bränt broarna till borgerligheten och liksom det här mittenprojektet är ju stendött. Liksom.
Den breda mitten existerar mest inuti Martin Ådahl, verkar det som. Och apropå Ådahl, Mattias, du har ju också skrivit en text om Centerns snedsteg i tillvaron under rubriken Martin Ådahl inmålad i fel hörn. En text som jag varmt kan rekommendera att ni lyssnare går in och läser om ni inte redan har gjort det. Dels för textinnehållet förstås, men också för bilden som jag tror är en tydlig illustration av ungefär hur Ådahl känner sig just nu. Men Mattias, på vilket sätt har han målat in sig i fel hörn?
Jo, men det är ju det här, alltså konsekvenserna av det Peter beskriver, att med vem är viktigare än vad. Mm. Och det framkommer så tydligt i den ekonomiska politiken, därför att där stod Martin Ådahl, han tog ju replik på alla sina forna allianskollegor, och det som framkommer där är att de är överens om de stora ambitionerna i den ekonomiska politiken. Man vill minska och begränsa utgifter, man vill kunna sänka skattetryck och framförallt skatter på arbete och företagande, därför att det är liksom den långsiktiga tillväxten som är det som tryggar pensioner och annat, snarare än att hålla på och reagera med kompensation och sånt som nu står i fokus för mycket av den ekonomiska debatten. Så Centern hade behövts för att stärka den rösten, men istället står de här och tar replik på varandra och försöker liksom peka finger kring vilka som är sämst att göra upp med, Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Och det är klart, det är två problem där, men och en empirisk fråga vilka som är värst, men det finns ju väldigt få anledningar att liksom tro att det går bättre att genomföra den här politiken ihop med S, MP och V, som ju verkligen gjorde klart i den här debatten att den här riktlinjen på ekonomisk politik är inget de är intresserade av.
Nej, ekonomisk liberalism har väl aldrig legat dem särskilt varmt om hjärtat.
Vi ska inte, historiskt sett ska vi absolut inte räkna ut socialdemokratin här. Alltså, borgerligheten har ju stundtals varit ganska dålig på ekonomisk liberalisering. Vi hade ju en oerhört socialistisk och spenderglad borgerlighet när Centern var största parti på 70-talet. Och å andra sidan en socialdemokrati som på 80-talet kunde inleda liberaliseringar som sedan fortsattes under regeringen Bildt. Så det där har varit lite till och från, och jag som tittat på alkoholpolitik och annat har ju också sett att det inte sällan har varit socialdemokrater som varit mer intresserade än åtminstone folkpartister och centerpartister att liberalisera på det området.
Ja. Ja, vi kan väl hoppas på mer sånt i framtiden då och kanske inte räkna ut sossarna helt. Paulina då, du har ju låtit detta hårt ansatta ex-borgerliga parti vila i några veckor sedan du i maj sågade den samma Ådals högtflygande planer på att göra Järvafältet till ett svenskt Central Park. Mm. Vad tror du? Finns det något hopp för Centern, eller väntar vi bara på det ofrånkomliga att de sista små procenten pyser ut till andra partier?
Nej, men de har ju blivit ett parti i vänsterblocket. Det är ju där de hör hemma, och det är ju så i vår tid att det är de stora kulturella frågorna som är avgörande. Och det har ju Centerpartiet visat nu också genom att man gör hellre upp i praktiken med Vänsterpartiet än att var en del av borgerligheten, givet att Sverigedemokraterna finns med där.
Mm. Tror du att de kommer kunna finna sin plats i vänsterblocket och liksom fortsätta existera där? Eller?
Det återstår väl att se, men vad jag förstår så finns det väl en viss kategori väljare, typ. Ja, men jag ser framför mig kvinnor på Konstfack liksom, som passar väldigt bra som centerpartiväljare. Den stereotypen går att se framför sig.
Jag har väldigt svårt att se kvinnlig Konstfack rösta på ett ens till närmelsevis borgerligt parti, men det kanske är mina fördomar.
Precis. Vi får gå dit och fråga dem.
Mm. Ja, men är det kanske, för jag tror jag förstod din bild, Paulina, så är det kanske sådana människor som liksom Centern har gjort kampen mot SD till den allting överordnade frågan?
Jag tänker akademiskt utbildad kvinna i storstad som tycker att just de här frågorna är jätteviktiga. Och jag menar, de finns ju, de träffar man ju på hela tiden, tycker jag.
Jo, precis. Det finns några stycken. Nu har ju kanske både vi och lyssnarna fått nog av Centerpartiet för ett tag framöver, men vi kan ju via partiledaren Annie Lööf tar ett språng till nästa ämne. Hon raljerade här om året över att hennes kritiker var just vita män. Och det här, Paulina, det tog du upp igår i poddsamtal med storsäljande författaren och Spectator-redaktören Douglas Murray, som bland annat sa att den enda sortens rasism och svepande generaliseringar som det är socialt accepterat att ägna sig åt, ja, som till och med hyllas, det är sånt som riktas mot vita och framförallt då vita män. Det här och det som Murray beskriver som västvärldens osunda självhat, det diskuterade ni i podden igår, då förstås på engelska. Och introt kallade du honom för en av samtidens mest intressanta uttolkare. Varför det?
Douglas har skrivit, det här är hans tredje bok när han liksom tar sig an samtiden från olika vinklar. Det började med The Strange Death of Europe som handlar om migrationen och olika effekter av den. Sen var det The Madness of Crowds som tog sig an bland annat hela debatten om jämställdhet och genus och trans så som den förs i ett väldigt högt tonläge de senaste åren och vad som ligger bakom det rent idémässigt. Och nu har han kommit då till nästa facett av det här som man betraktar som man, i boken då, som heter The War on the West och som handlar om hur västerlandet ständigt attackerar sig självt. Och en av de bilder som jag minns starkast från 2020, det var 2020 var ett väldigt speciellt år. Alltså man såg de här liksom katastroffilmscenerna med liksom tomma gator i Paris och London och så vidare. Och sen så upploppen, alltså New York, där man ser att det brinner och liksom, ja, förstörelse och så vidare. Och den starkaste bilden för mig, det var en svart låda i London som dolde Winston Churchill. Statyn av Winston Churchill, som hade stått där i ett halvsekel, men som nu attackerades under förevändningen att Churchill skulle ha varit rasist. Och man har klottrat på det, så Churchill was a racist, har någon klottrat till exempel. Och det här är alltså mannen som räddade Europa från fascismen. Det är liksom, det är ganska magstarkt att hoppa på Churchill. Och Douglas placerar det här i ett idéhistoriskt sammanhang där från Marx via Foucault och så vidare, att man har blivit besatt i väst av att liksom attackera oss själva. Och Douglas går igenom anklagelserna mot Churchill till exempel. Nej, det finns väldigt få skäl att tro att Churchill var rasist eller att det var det som präglade hans gärning, liksom rasismen, snarare tvärtom. Men det som händer när man attackerar vår religion eller våra religioner, våra hjältar, vår historia, vår kultur, när allting blir nedsmutsat av den här ondskan, av den här rasismen, slaveriet, kolonialismen och så vidare, då finns det väldigt lite kvar av oss. Och då är vi väldigt sårbara. Och våra fiender, liksom Kina och så vidare, de använder sig av det här mot oss.
Och som han också lyfte i podden igår, det här att det pratas ofta som om liksom västerlandet är den enda del av världen som har ägnat sig åt slaveri och den typen av förtryck, när det ju i själva verket inte alls riktigt är så, utan det var här det började avskaffas och liksom britterna drog ut på havet för att faktiskt aktivt bekämpa det. Mm.
Och man bekämpade, varför ville man avskaffa det? Varför var vi den första civilisationen i världen som kämpade på det sättet för att avskaffa slaveriet? Jo, det hade att göra med kristendomen. Alltså, man kom fram till att det här inte är förenligt med vår tro. Så att bilden är betydligt mer komplicerad. Och sen så tar han upp Storbritanniens kamp mot slaveriet under 1800-talet. Hur många människoliv man var beredd att offra, hur mycket pengar man var beredd att offra för att agera liksom slaveripolis på haven.
Mattias, när Paulina sa det här om att det hade sin grund i kristendomen, då såg du lite grann ut som att du hade någonting att invända. Hade du det?
alltså, kristendomen hade funnits ett tag och liksom verkligen sådär. Men jag menar, kristna aktivister var bärande i att driva igenom de här reformerna, absolut.
Jo, precis. Nej, men jag är medveten om att kristendomen hade funnits på 1800-talet.
Den har en problematisk historia.
Ja, men slaveri har varit normalläget i alla civilisationer alltid. När den avskaffas, då är det med referens till kristendomen. Så att det är liksom, och det är relevant i sammanhanget.
Absolut, det är en sån här nödvändig perspektivvändare, precis som fattigdom har varit de flesta människors lott i alla tider och överallt, och plötsligt har några brutit det och det blir på något sätt västerlandets skuld, därför att människor som vuxit upp och tagit det för givet i västvärlden börjar hata västvärlden för att andra inte är lika rika.
Och Douglas har en jätterolig poäng också i sin bok, att allt ska dekonstrueras. Liksom, man attackerar Churchill, man attackerar Abraham Lincoln som krigade mot slaveriet. Men det finns två personer som man inte attackerar. Det är Karl Marx, som var extremt rasistisk. Och det är Michel Foucault, som har visat sig senare ägnade sig åt pedofili i tredje världen. Köpte småpojkar. Men de här två giganterna, deras statyer drar man liksom inte ner i bildlig mening.
Nej, det där är intressant. Han skrev ju om någon Marx, det här brukar jag påminna om så ofta jag kan. Det var ju någon kritiker som han avfärdade som judenegern. Mm. Vem det nu var minns jag inte. Men
det är jättefult att säga så.
Det är jättefult att säga så. Ja, man borde inte behöva understryka det, men ifall någon har missat. Ja. Peter, då, du har inte fått säga något om det här. Vad tycker du? Ägnar vi oss åt överdrivet självhat? Du är en vit man förstås i västvärlden, så vem är du att uttala dig? Men...
Ja, det gör vi ju definitivt. Men det här är ju inte något nytt fenomen. Alltså, jag minns kring 11 september, alltså, när jag blev politiskt medveten och politiskt engagerad, det var ju liksom ett av de första fenomen jag lade märke till och förundrades över, var ju just vår svarta självbild och liksom vår överdrivna självkritik. Mm. Så att, och det har ju, sen har, tar den sig, byter den kostym emellanåt, men den har ju funnits länge.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alltså, det finns väl samtidigt någonting att säga för just, alltså en viktig del av det vi hedrar med västerländskt är just att inte liksom att också kritisera det ideala, att lyfta fram. Jag menar, det är klart att Churchill var långt ifrån perfekt, och det insåg han ju själv också liksom. Det var ju, han ändrade sig vid ett flertal tillfällen liksom, och sådär. Och den typen av kritik är ju vad som bygger upp demokrati. Det är därför vi inte har de här liksom Mao Zedong eller de här liksom fullkomligt okritiskt beundrade ledarna som ingen skriver något kritiskt om. Mm. Konträra röster börjar ju som pigga, men det är när de blir en ny dogm som de blir farliga.
Det är en väldigt god poäng. Och sen så, det som gör den här woke-rörelsen, de här som river ner statyer, det som gör det så likt en religion och som får oss ut som en ersättning för en religion, det är den här besattheten vid rent och orent. Att om något anses, om man kommer fram till att något är orent, då måste det bort, det måste rivas ner. Mm. Och sen har man inget liksom förlåtelsebegrepp eller sådär, utan har du syndat så är det slut. Då är liksom, det går inte att se Churchill så som du säger. Han förändrades, han gjorde goda saker, mindre goda saker, men liksom sammantaget så och så vidare. Utan det är rent eller orent.
Jo, jag minns så väl. Det var strax efter 11 september när den brittiske journalisten John Pilger, som då skrev typ varannan dag på Aftonbladets kultursida. Nu minns jag inte om han var i Irak eller om han var i Afghanistan, men han blev misshandlad av främmande män och skrev en helt absurd artikel om att, liksom, att han förtjänade det här så, för att han var vit och västerländsk. Liksom. Det var, alltså, jag tror att jag minns det för att det var ju i läsningen av den artikeln som liksom absurditeten i det här självhatstänkandet gick upp för mig. Liksom.
Men sånt där förekommer ju, det har jag läst om i Tyskland, om ett våldtäktsoffer som inte ville anmäla därför att hon var tysk och förövarna var inte det. Men om man tittar på det här som Annie Lööf då twittrade här om året i maj 2019. Då skrev hon om människor som kritiserade henne och just dessa vita män som gått livets hårda skola har, och så vidare och så vidare. Alltså hon använder vita män som någonting som är skumt och dåligt och negativt. Och det är otänkbart. Och just dessa bruna kvinnor som har, alltså det är otänkbart, det går inte att säga så. Man ser ju det här med vita män ser man ju hela tiden. Ja, det är tre vita män och Paulina i den här podden. Vad är det här för podd? Liksom? Det kan ju inte vara bra att vi börjar prata ras på det sättet. Och att det är okej att prata ras på det sättet. För då öppnar man för att prata alla möjliga raser dessutom. Utöver att det är fel i sig.
Fast måste man det? Alltså, jag menar, jag inledde här med att driva med stereotypen man som liksom är väldigt känsliga för inbillade eller verkliga förkylningar. Mm. Och jag menar, det finns ju en lekfullhet kring stereotyper. Och sådär. Och den är förvisso ofta självrefererande. Det är inte samma sak när någon annan avsänder sådär. Men väldigt mycket av det här är ju lite grann alltså. Och jag menar, man behöver inte lägga många minuter i Annie Lööfs kommentarerna på valfritt inlägg av Annie Lööf för att inse att de här rasistiska männen finns i överflöd och de hatar henne.
Mm. Det är mycket möjligt, men det är inte så att vita män har de här värderingarna. Vissa män beter sig illa och har förkastliga värderingar, och det är förkastligt. Det har inte med deras hudfärg eller deras kön att göra. Liksom. Nej, måste nej, vi, men måste ibland... vi lägga diskussionen på den nivån?
Ja. Ja, nej, men ibland, det här är ju en kategori av män. Jag menar, det är ju inte så att hon menar, ja, så här är män, liksom.
Ja, men hon säger, hon, vita män, då är det det faktum att de är vita men och att det, de är män, ja, som är liksom negativa egenskaper. Det är liksom, så kan vi inte tillåta att man pratar.
Varför inte det?
Jag förstår båda. Nu blir det jag som får ta tredje position här. Eftersom Peter inte klev in i sin sedvanliga roll. Nej, men alltså, jag förstår din invändning, Mattias, att visst kan man vara lekfullt generaliserande. Och det tror jag är okej att vara så länge det hålls på liksom just en lekfull nivå. Och man på något vis är medveten om att ja, men det är faktiskt inte så att jag försöker beskylla alla i en viss grupp för att vara på ett visst sätt. Men det finns samtidigt en fara i att man spiller över i att bli just osakligt generaliserande och raljerande och klumpa ihop stora grupper. Och öppnar en grupp för att göra det, ja, men då säger den andra gruppen, kanske de här vita männen som har skrivit på Facebook att de har gått på livets hårda skola, ja, då känner de att fan, de generaliserar ju om mig, så det är klart jag kan skriva om muslimer och skäggbarn och allt vad jag vill.
Det är ju inte så att de är återhållsamma idag, eller varit. Nej. De senaste 15-20 åren.
Vilka då? Nej. Exakt. De som skriver
alltså
rasistiskt.
Människor som vräker ur sig rasistiskt hat i offentliga medier.
Men det är inte vita män i Mattias, du håller
nej, det är
med
inte,
mig.
Det är
du
håller, inte jag drag vet att hos du håller män med i allmänhet. Det är ingen som har påstått exakt. Det, men det finns ju.
Men det råder ju ingen tvekan om att säga, det har ju skett en tillvändning här. Minst när, hur många år sedan är det, när det var det Uppdrag granskning eller något av SVT:s granskningsprogram som granskade den här kvinnoorganisationen ROCS.
Män är djur.
Precis, vars ordförande då uttryckte att män är djur, och det blev liksom en storm utan dess like. Alltså ingen hade reagerat på den formuleringen idag.
Och nu kan man säga att män är humrar utan att någon höjer på ögonbrynen.
det är ett ämne för en separat podd. Du kanske lyckas få hit Jordan Peterson, Paulina, så kan vi dyka ner i hummergrytan. Men jag tänkte bara dröja en liten stund till vid samtalet med Murray och ställa en sån här djävulens advokatfråga till dig, Paulina. Mm. För att Murray, som ju själv är homosexuell, han deklarerade på Twitter härom veckan, och han underströk i podden att han inte firar Pride eftersom han menar att hela grejen har blivit ett löjligt spektakel, och eftersom lika rättigheter för homosexuella redan har införts i de flesta samhällen där Pride faktiskt firas. Och jag menar, visst, så rättigheterna är uppnådda rent juridiskt, och visst är acceptansen för homosexualitet rätt hög, kanske i synnerhet i medelklass och uppåt i storstadsmiljöer. Men jag har ju samtidigt bekanta som har kommit ut för inte alls så särskilt länge sedan i mindre och mer arbetarklassdominerade orter i norra Sverige. Och det har ju inte alls alltid varit en dans på rosor. Det har varit långt ifrån självklart för dem att mötas med acceptans av familj och gamla vänner. Så finns det inte en risk att man slänger ut barnet med badvattnet? Att man liksom buntar ihop en legitim kamp mot förtryck och orättvisor som fortfarande finns i samhället med det här politiskt radikala överdrivna sökandet efter förtryck i varje litet skrymsle?
Mm. Jag ska väl inte svara för Douglas Murray vad han tycker om Pride, men jag kan säga så här. Nej. Jag gick mitt första Pride-tåg i, ja, lyssnarna vet säkert det är bättre än jag, men jag tror att det var 98 eller 99 som det var Euro Pride i Stockholm. Och jag, ja, någonstans kring de åren som jag började gå i Pride-paraden. Och för mig var det hade att göra med personliga upplevelser i min vänskapskrets, där jag såg människor som led väldigt mycket av att vara gay eller trans, och att det ledde till liksom bortstötning i familjer och mobbing i liksom så. Det var väldigt tydligt att här fanns det en stor orättvisa. Det var tydligt för mig då och är fortfarande så att det fanns någonting stort i samhället då som har förändrats till det bättre, tack och lov. Priden är ju väldigt speciell. Alltså jag har svårt för den kommersiella delen av Pride. Jag gick förbi Nordeas kontor på Hamngatan förra året och skrev en artikel om det. Därför att de hade hela fasaden var utbytt mot ett slags trosbekännelse. Där det stod, vi tror på alla människors rätt att älska vem de vill. Och sen kunde man ta en selfie av sig själv framför änglavingar. Alltså på tal om det här med modern religion. Liksom. Trosbekännelse, änglavingar, ta en selfie, visa att du är god. Och man känner sig, jaha, men vad har ni för räntor liksom, på bolån? Och hur schysst är era villkor egentligen? Och hur ser ni på de här trashankarna som går här utanför på Hamngatan och som inte har någonstans att bo och som har blivit fler på de senaste decennierna? Liksom, det är ett slags sätt att köpa sig fri. Så det är en kritik. En annan kritik jag har det är, jag gillar inte när folk börjar bete sig som får, liksom som en fårskock. Och en sak jag tänkt på med Pride är liksom, vi har lagar i Sverige mot förargelseväckande beteende. Man får inte gå naken offentligt. På Priden har du hela politiska eliten som går i ett tåg där folk går nakna offentligt. Och då verkar det vara andra regler som gäller. Och varför är det det? Jo, men därför att det är det här som gäller just nu. Så det här får dragningen mot fårbeteende tycker jag inte om.
Nej, och jag menar jag kan förstå det. Jag känner ju likadant själv och jag tycker illa om det här liksom företagens pliktskyldiga utprånglande av hur väldigt pro-gay de är. För det känns så konstigt att det kommer upp en gång om året varje Pride-månad. Och det känns lite som om jag skulle sitta och tala om för dig hur mycket jag respekterar judendom. Och att, ja, jag har ju minsann inget alls mot judar. Jag ser på judar precis som jag ser på andra människor. Om det nu är så framgår det väl i de flesta fall av hur jag beter mig.
Det kostar ju ingenting. Men om Nordea skulle gå runt i Husby med en Pride-flagga och säga, då skulle ju, ja, det skulle vara intressant. Det skulle jag vilja veta mer om.
Precis, nej, men jag la upp någon sån där bild under förra årets Pride-månad att Mercedes-Benz i Sverige, de byter minsann till Pride-logga, men deras Twitter-konto i Mellanöstern, där har ingen Pride-logga syns till.
Jag kan säga en sak till också. Att senast jag gick i Pride-tåget var för några år sedan. 7-8 år sedan tror jag. Så gick jag tillsammans då med min religiösa församling. Och vi var precis i anslutning till då BDSM-avdelningen. Och sen så när jag tittade på när folk sprang med harnesk och liksom så här. Och sen så kollade jag på bilderna från det här. Man ser liksom barnfamiljer stå och vifta med flaggor när folk kommer så här galopperande utklädda till hästar. Och man tycker så här. Ja, men de här två sakerna kanske är bra var för sig, men inte tillsammans så här. Har folk slutat tänka? Och i så fall, varför har de slutat tänka? Är det gynnsamt att inte riktigt tänka här?
Nej, alltså jag vet inte. Jag var ju barn på 90-talet och växte upp rakt in i ett väldigt ofiltrerat internet. Och jag såg nog mer än vad som syns i Pride-tåg. Jag vet inte om det har gjort någonting skadligt för mig.
Precis.
Det
är väl upp till.
Precis, säger du menande.
Alla börjar flacka med blicken. Och
det har min son inte gjort mig någon skada.
Nej, precis. Ja, men det var klargörande tycker jag i förhållande till podden och din syn. Du kan förstås inte tala för Murray, men jag ville höra just din syn i större detalj. Det tror jag är klargörande för lyssnarna.
Vad tycker ni? Har ni gått i några Pride-tåg?
Jag har aldrig gått i ett Pride-tåg och det är lite grann av respekt. Därför, alltså jag har sen ungdomsbundet varit för när det var extremt impopulärt på 90-talet och kanske lite bara för att det var impopulärt på 90-talet. För jag hade samtidigt väldigt naiva och homofoba uppfattningar, så tyckte jag ändå det är ju en rättighet att få älska vem man vill och få liksom prövas på lika villkor som förälder och sånt där liksom. Men jag känner, alltså jag heter Svensson, jag är heterosexuell, jag har liksom stått där med min familj och bostadsrätt och sådär. Det är inte en demonstration för mig. Jag stöder definitivt att det finns och att det växer. Liksom. Men Men just för att det inte ska bli den här skock och får grejen där alla trängs och tränger ut det som är viktigt liksom, så vill jag inte ta plats. Så tänker jag i alla fall.
Jag har ju aldrig gått i ett tåg överhuvudtaget av någon sort. en kombination av
lättja och principer.
Precis, ett känslomässigt motstånd till sådana kollektiva övningar och att jag har gjort annat istället.
Ja, men lite samma här. Också ett känslomässigt motstånd till kollektiva övningar. Det är inte heller för mig. Jag är någorlunda heterosexuell och ganska sexuellt tråkig i övrigt, tror jag.
Det här påminner mig om det mest ekivoka rubrik vi någonsin har publicerat på Svenska Dagbladets ledarsida. Och det var en av våra kolumnister, Göran Skytte, som skrev under rubriken "Jag har sett ormgropar i verkligheten".
jag minns inte att det var rubrik, men han fick ju in att han varit med i sådana, ja.
Vi har tappat stinget, känner jag.
Ja, jag smällde inte riktigt lika högt då. Jag skrev ju under "Jag hittade ingen homofobi i gayporren" efter att ha tittat på 1000 gayporrklipp på arbetstid. Så det kan ni gå in och läsa om, det var för några år sedan.
Jag är nöjd med att ha kunnat citera homeriskt knull i avsnittet om boken Frigjorda tider. Det var en Ingmar Bergman-film som aldrig blev av på grund av skatterassian. Så där ser ni vad skatter ställer till med.
Oj, oj.
Gå vidare Jesper.
Nu kom vi äntligen in på skatter.
Vi går vidare här nu. Vita liksom icke-vita och män liksom icke-män och sexuella liksom icke-sexuella. Ni är välkomna att höra över med synpunkter om ni har några ytterligare nyanser att tillföra den här diskussionen. Och apropå att tillföra fler nyanser än vanligt i tillvaron, så seglar vi smidigt in på nästa ämne. Knark. Mattias, om några dagar så har du tänkt bjuda läsarna på den säkert för somliga provocerande rubriken "Drogerna är en del av Sverige". Vad menar du när du säger det?
Men det är en bok av Leonidas Aretakis, som är kulturjournalist och politiskt och väldigt långt från mig. Han är också redaktör på Flamman, som ju är vänster. Men han har skrivit en bok som heter "Extas i folkhemmet, Sveriges psykedeliska historia", som jag även intervjuat honom om i podden. Så det kan man som lyssnare gå och lyssna på. Och det är helt enkelt en komplettering av hur svenskar dels berusat sig på diverse örter och annat, och hur det varit involverat i liksom folkmedicin och riter och annat. Bland annat en väldigt ekivok, jag ska inte gå dit igen, men en ekivok bakgrund till häxornas kvastfärder som finns i upplevelsen av vissa droger när de appliceras på vissa platser. Helt enkelt en kompletterande historia som också, en av de stora grejerna är Karolinska institutet och hur drivande, apropå de här andra ämnena, när upplysningstidens män var det ju mest, gav sig ut i världen och tittade på exotiska folkslag som man tyckte. Då skickade man ju ut dem i hull och hår, lär er allt om deras mediciner, följ deras riter. Och liksom en svensk toxikolog kunde 1967 åka till norra Brasilien för att där inte bara äta myrslok och rostad apa, utan också gå igenom ett rus som man traditionellt tar vid begravningar av någon hallucinogen drog. Och det här experimenterandet handlar ju dels om att förstå världen, förstå andra folk, men också förstås en jakt på mediciner. Det sammanstrålar på inte minst 60-talet och efterkrigstiden med försvarsmaktens jakt på exempelvis sanningsserum eller möjligheter att slå ut befolkningar utan att döda dem. Och det här, Sverige var en aktiv del av det genom Karolinska institutet, genom försvarsmakten och genom en person som både var vid försvarsmakten och jazzmusiker, så spred sig också till konstnärskretsar och annat. Så det tecknar en sån där alternativhistoria som jag alltid finner fascinerande, som inte ersätter men kompletterar och nyanserar uppfattningar man haft.
Ja, så vi har inte alltid varit lika negativt inställda till droger och psykedelika som vi...
Nej, men däremot ungefär lika tråkiga även när vi hade dem. För det blir liksom väldigt folkhemskt också, de här rebellerna. Liksom. De vill möjligen avtråka folkhemmet, men det är som Leonidas skriver att det är ungefär som att man gillade folkhemmet och socialdemokratin men tyckte att de kunde lätta lite på slipsen. Och sen blir det en fantastisk kontrovers som beskrivs i boken kring miljötoppmötet 1972 mellan liksom amerikanska hippier som kommer in med sina droger och den då ännu mer frasradikaliserade svenska rörelsen som då har lärt sig att droger är passiviserande och hindrar både arbete och revolutionen liksom.
Ja, och det hade de väl i och för sig rätt i. Det är inte många haschtomtar som har lett någon revolution.
Nej, men samtidigt så forskar man ju, nu har man ju tagit upp igen kring just psykedeliska droger. Att de kan ha en betydelse för liksom, medicinska behandlingar mot missbruk och annat. Som man på grund av ett väldigt militant förbud har bortsett ifrån i ett antal år och inte kunnat forska på.
Ja,
och det är ju
ja. Paulina, det här var kanske en liberal invändning från Mattias, så vi kan balansera upp det eventuellt, jag vet inte, med ett lite mer konservativt perspektiv. Kunde vi må bra av lite större tolerans för psykedelika i folkhemmet, eller tycker du att det moderna svenska drogmotståndet är sunt och rimligt?
Jag har ju redan svarat på det här i en tidigare podd som jag fortfarande...
Det är ju farligt.
Eftersom jag fortfarande blir tråkad för av mina kollegor och Tove. Knark är farligt.
Ja, och det är det ju.
Och det är det ju. Och vi har en alkoholkultur som ställer till det för oss. Vi kanske inte ska skaffa oss fler
sådana. Men de kanske skulle ställa till mindre än alkoholen.
Ja, vad ni håller på. Nej, det skulle inte. Det är klart att det inte skulle.
Ja, det är inte alls riktigt klart att det inte skulle, men vi har tyvärr inte tid på att gå in på det mer i detalj just nu. Men tack för att du breddade synen här i alla fall. Peter, har du någon tredje position du snabbt vill inskjuta?
Nej, tyvärr har jag inte någon tredje ståndpunkt i drogfrågan.
Då skippar vi den och nöjer oss med två. Helt enkelt. Nåja, det var några av veckans ämnen på podd och sida det. Nu ska vi vidare till ett mycket populärt, nygammalt påfund som introducerades i podden av min kollega, herr redaktör Eriksson, härom veckan. Svar direkt. Jag hasplar ur mig två påståenden blir idag kopplade till aktuella händelser. Och så får ni snabbt svara om ni håller med om påståendet eller inte. Är ni klara?
Ja.
Ja.
Bra. Små barn borde inte sättas framför skärmar, deklarerade några forskare på DN Debatt i söndags. Maria Ludvigsson skrev om det här på ledarsidan någon dag senare. Så vad säger ni? Är det ett problem att barn sitter för mycket vid skärmar?
Ja.
Ja eller nej?
Ja.
Ja, ropar Paulina emfatiskt.
Nej.
Nej, säger Mattias.
Och ja, säger jag.
Ja.
Äntligen kom den tredje positionen.
Jo, det, jag är väl egentligen där också.
Ja, Paulina, du var mest entusiastisk så du får börja.
Ja, men det är klart att det är så. Det vet alla och det vet alla föräldrar. Och vi vet inte vad det här kommer få för effekter. Alltså, man kan prata om motoriska effekter, effekter på en massa saker, saker som man inte gör, det sociala samspelet som uteblir. Plattan gör vad du vill att den ska göra, det gör inte människor. Barn som sitter med plattor väldigt tidigt, de vänjer sig vid något som inte är sunt. Och som ställer till det för dem socialt. Och det här ser man om man har, om man tittar på barn i den åldern. Så att... Det är alldeles för mycket skärm och det är alldeles för mycket naivitet kring pedagogiska spel och såna här saker som förvisso kan vara jättepedagogiska. Men det är fortfarande så att det är bättre att lära sig multiplikationstabellen analogt än att sitta med ett spel som liksom skjuter in dopamin i hjärnan på dig hela tiden. Därför att det är inte någonting som är sunt att vänja sig vid. Eller det finns skäl att tro att det inte är det. Så att mindre skärm för barn.
Mm, jag måste nyansera lite där, lite snabbt bara. För att jag tror att mitt sociala nätverk och samspelsförmåga växte enormt bortom det analoga Gällivare, mycket tack vare internet. Jag tror det hade blivit mycket mer hembränt och skoter om jag inte hade kunnat hitta skojiga nyliberaler som till exempel Mattias Svensson på internet back in the day. Så det är nog tvegat svärd som så mycket annat. Och jag tror det blir lite som när man varnade för novellläsning förr i tiden. Det fanns säkert många som ägnade sig
åt det. Men det här är helt annorlunda. Det går inte... Förlåt, det går inte att jämföra med de här liksom, ja men förr så varnade man för serietidningar eller titta in på ett bibliotek så ser ni barn som är helt uppslukade av böcker. Ja men det är en annan sak, det är helt andra belöningsmekanismer.
Här håller jag med Paulina, alltså jag ser en problematik med skärmarna som inte liksom egentligen har med ålder att göra. Alltså att så här, det här är maskiner som är designade för att fungera som en drog. Att man ska bli beroende av det. Och det är ett problem oavsett om man är 2 år eller 42. Men sen så kan jag känna sig just det små... Ja, rent krasst så är det så att skärmen för många småbarnsföräldrar är en form av barnvakt. Och den liksom praktiska funktionen, ja nu är det skärmar. Tidigare var det en annan skärm, nämligen tvn. Mm. Går du längre tillbaka i tiden, ja, vad gjorde du då när du liksom behövde någon som uppehöll barn? Ja, du satte dem i en barnhage, det vill säga du låste in dem. Alltså, föräldrar i alla tider har haft olika kreativa metoder för att liksom få händerna fria att laga mat eller vad det nu handlar
om. Men hagar är ju också, hagar är ett jättebra exempel. Det är ju någonting som inte är bra, därför att barn hemma i sina... Alltså, grejen som händer när du lämnar ett barn framför en skärm är att barnet bland annat då inte får för sig att titta på hyss. Men det här att få för sig att titta på hyss och tänka, ah, men jag ska nog inte titta på något hyss, jag ska nog göra det jag ska göra. Det är liksom en process man måste lära sig.
Och jag tror att det då handlar om att liksom då möjligen den mödosamma process som det är att lära barn att använda skärmar på rätt sätt. För jag menar, en stor del av anledningen till att jag fick jobb här på ledarsidan, det är väl just en välutvecklad förmåga att hitta på hyss på internet. Och den grundlades ju där. Men Mattias, får höra ditt nja då.
Jo, men jag håller ju med Paulina om att det finns en sån här, det finns en övertro på liksom lek och maskiner i skola som ersätter böcker när att man kan få ungar att lära sig på det sättet. Det är jag ganska skeptisk till, jag också. Däremot liksom så har ju skärmarna... Jag tror det är mindre farligt att låta skärmarna fylla dödtid. Därför att vi tänker inte på hur mycket dödtid de faktiskt tar igen. När man ska åka någonstans, när vi var små, då var det liksom in i baksätet, sitta och titta ut och fråga emellanåt, när är vi framme snart? Nu kunde vi liksom lassa ungarna med varsin skärm. De satt och tittade på den och det var liksom Pippi Långstrump och annat och sådär. Jag tror det är bättre. Om det inte är bättre för ungarna så är det ungefär lika dåligt och det är i alla fall bättre för föraren som inte får lika mycket kaosande ungar i baksätet som är en trafikfara. Så liksom, jag tror på det. Alltså, det här skärmar ska aldrig komma i närheten av barn, tror jag inte ett ögonblick på.
Men det säger ju ingen.
Ja,
jag har aldrig träffat ett barn som inte har att göra med skärm överhuvudtaget. Det är liksom...
Sen en annan som teknikhandikapp, alltså jag kunde ju sätta, när jag satte min telefon i händerna på min 4-åriga dotter så visade ju hon funktioner som jag inte förstod. Liksom. Det här att man kunde bläddra bilder och sånt där liksom.
Jo, och det har mindre att göra med din dotter. Alltså, du har en fantastisk dotter, men det har ju mindre att göra med henne än med Apples ingenjörers förmåga.
Ja, men nu har vi fått många nyanser här, så nu vandrar vi vidare till...
Ja, men vi får vara glada över att Mattias nu vet hur man bläddrar bilder. Det är stort.
Korta, snabba frågor det här, Jesper.
verkligen. Jag har helt tappat stinget som programledare, förlåt mig. Nästa fråga. EU-kommissionen har idag föreslagit att Ukraina bör få status som kandidatland till EU. Instämmer ni i att de borde få det? Ja eller nej?
Ja.
Ja.
Ja, säger jag också.
Då får Mattias med sitt tunga nja börja.
Alltså jag är helt för... Jag känner väldigt varmt för Ukraina, inte bara i denna stund utan för vad de har upplevt väldigt länge. Men vad de har upplevt väldigt länge innan den ryska revolutionen är ett styre som har varit liksom från politiker som har varit halvkorrupta och liksom behövt, folk har rest sig. Ekonomin har funkat dåligt, det finns en utbredd korruption. Det är jättemycket som gör att som behöver utvecklas innan man tar in ett land på lika villkor i den europeiska unionen. Alla vill att Ukraina ska beträda den vägen och komma dit. Men när vi har tagit in andra länder så har det emellanåt hänt att vi har fuskat och då kommer problemen i efterhand. Och låt oss inte trampa i den fällan igen, utan se till att hjälpa Ukraina på alla sätt som går att komma med i Europa, men fuska inte i processen genom att göra den förment snabbare.
Nej, det är väl lite så jag tänker också. Peter, du sa mer reservationslöst ja.
Varför? Ja, nej, men fast jag är ju 100% överens med Mattias. Jag uppfattade frågan och jag tror den ställdes också att det handlade om huruvida Ukraina ska vara ett kandidatland. Och ja. Där säger jag reservationslöst ja. Men de måste naturligtvis uppfylla en rad olika krav. Alltså de har en väldigt lång väg kvar för att kvalificera sig som medlemsland. Det råder ju inget tvivel om. Och det ska vi inte tulla på.
Nej, bra. Paulina?
Nej, jag tycker precis likadant. Och sen så kan man ju göra en reflektion där om att tänk om EU inte var en union utan en gemenskap. Där man skulle kunna ta in fler länder till en och inte till samma kostnader. Jag hade hellre sett en sån europeisk gemenskap än den union vi har nu. Där man liksom lagstiftar om kvotering av bolagsstyrelser och dylikt. Alltså någonting som allt mer liknar en superstat. Och då måste man också vara mer restriktiv med vilka man kan välkomna in.
Here, here.
Vi gillar olika, avslutar Paulina Neuding i dagens diskussion.
Och om detta tycker vi alla lika.
Precis. Ja, då är det dags att avrunda och det ska vi sedvanligen göra med hjälp av en rundfråga. Henrik Torehammar, den vänliga och vältalige mannen som ännu är klar på Sveriges Radio men snart vandrar över till oss här på Svenska Dagbladet. Han väckte mig i morse genom att påminna att det är på dagen 50 år sedan Watergate-skandal. Inbrottet i lokalerna som tillhörde det demokratiska partiets styrande organ. Ett inbrott som hade kopplingar till det republikanska partiet som då satt i Vita huset. Och det här ledde i förlängningen till att många av president Richard Nixons förvaltningstjänstemän dömdes till fängelse och till att han själv avgick i förtid, den enda amerikanska president som har gjort det. Så därför är min fråga till er, bland alla politiska skandaler genom historien, vilken är er favorit, om man nu kan säga så? Paulina?
För mig är ju ändå de här, Åsa Romson när hon stod och pratade om medelålders vita män eller vad det var, Annie Lööf när hon har refererat till vita män, det är liksom bortsett från att andra saker kanske är roligare, så är det som är de stora politiska skandalerna, att man uttrycker sig rasistiskt i offentligheten och möts med en gäspning. Det tycker jag inte är bra.
Nej, det var en intressant vinkling på frågan. Mattias, har du någon intressant skandal på lager?
Alltså jag är ju mest barnslig och tänker på såna här som när SSU smetade ner ett hotellrum med bajs eller någon socialdemokratisk riksdagsledamot knackade på en annans dörr och skrek knulla för fan. Och min favorit i den kategori är en lokalpolitiker i Kalmar som lyckades åstadkomma rubriken berusad naken politiker simmade från polisen.
Det är roligt att jag fick upp den här rubriken i huvudet så fort du sa lokalpolitiker i Kalmar. Det säger lite om hur lite som hände där. Ja.
Ja, men hur spännande det kan vara.
Jag är nästan rädd för att gå vidare till sista man här. Men Peter, vilket mörkt politiskt ögonblick vill du dra ut i ljuset?
Ja, jag har faktiskt ganska många, fast jag väljer ändå... Det kanske inte kan ens betecknas som en politisk skandal, men det är en skandal i en politiskt styrd verksamhet, och det är den här, han var en sommarvikarie eller vikarie i äldrevården som bjöd sina kollegor på en kaka med som innehöll hasch på avslutningsfikat. Mycket festligt.
Jag hade själv också en haschskandal i åtanke som väl inte riktigt blev en skandal, men när dåvarande justitieminister Beatrice Ask delade en satirartikel om cannabislegalisering där det stod att ett antal människor hade dött till följd av denna legalisering. När faktum är att ingen i hela historien har, för det är i princip omöjligt att dö av cannabisöverdos. Den kan vara läskig på och skadlig på en massa andra sätt. Men det säger ju någonting om vad som har styrt svensk narkotikapolitik, tycker jag, när man tar en sån artikel reservationslöst på allvar. Så den tycker jag är intressant.
Så du väljer den framför de Gredelina-kuverten?
Nej, men det finns ju en annan knarkskandal med Beatrice Ask, och det var ju att hon föreslog drogtest i skolan, att hon själv utsatte sig för ett sånt frivilligt drogtest. Vilket betyder då, det är ett urintest som man ska göra inför en kontrollperson. Och justitieministern gjorde det här. Och ni minns ju, Thomas Bodström ville inte göra det här. Så var det liksom plötsligt någonting man skulle gå med på att göra. Liksom.
Nej, så är det. Och det är alldeles rätt som Mattias säger. De Gredelina-kuverten var en väsentligt värre skandal. Men nu skulle vi värja favoriter. Och jag tyckte att den här misstolkade amerikanska satiren var lite mer fredagsfnissig. Jag ville inte avrunda med att göra lyssnarna ledsna.
Ja, nu blir vi fnissiga av cannabis.
Jag har aldrig prövat.
Nej, det går ju bra ändå.
Precis, jag är tillräckligt fnissig som det är, som ni hör. Men det var allt vi hade att komma med den här veckan, hörni. Det var kul att vara tillbaka i förarsätet igen, även om det gick så där med att hålla saker korta och rappa. Jag hoppas att jag skötte mig någorlunda. Om inte, så skicka ris till ledarsidan snabbela.svd.se, och om jag skötte mig så skicka ros. Och om ni har några andra synpunkter så skicka gärna dem också. Tack till alla er som har lyssnat förstås. Tack också för att ni var med, Peter, Paulina and Matthew. Trevlig helg och ta hand om er i sommarvärmen. Tack för den här gången.